väldigt knalliga färger.
Det är typiska 60-talsfärger och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara.
Hur har plasten blivit en så vanlig del av våra liv att den utgör ett av de stora miljöproblemen på jorden? Vad betyder materialets egenskaper och våra förväntningar på det? För hur lätt eller svårt det kan bli att få stopp på de föroreningar som förknippas med det? Och hur skulle det typiska svenska fredagsmyset ta sett ut utan plasten?
Chips är också en del av plasten som innovation.
Det handlar om avgörande delar av plastens historia här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Källström och vi börjar i nutid på ett forskningsfartyg i Nordatlanten. Regnet slår mot däcket på det nederländska fartyget Pelagia, där masterstudenten Sofie Ten Hietbrink är med ett forskarlag ombord. Det är november 2020 och resan har gått från Azorerna och norrut. Och det de hittar i det höststormiga havet är en viktig ledtråd till lösningen på ett mysterium som förbryllat forskarna.
Yeah, so that's the phenomenon called the missing plastic.
Fenomenet kallas för den försvunna plasten, berättar Sofie Ten Hietbrink så här några år efteråt, när hon är doktorand vid institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Och de vetenskapliga resultaten från expeditionen har publicerats. Man har tidigare räknat på hur mycket plast som producerats sedan 60-talet och hur mycket av den som läcker ut i havet via floder. Det är bara det att det inte har gått att se ut i det verkliga livet var all den plasten har tagit vägen. Men nu kan studien som Sofie medverkat i ge en trolig förklaring till var mycket av den finns. För utifrån vattenprover uppskattar de att det bara i Nordatlanten flyter omkring 27 miljoner ton nanoplast. Plast som har sönderdelats till bitar som är så små att de inte går att se med blotta ögat.
Personally speaking, it's kind of scary that, you know, it just in well less than a century really we managed to get plastics in every corner of the world.
Det är rätt läskigt att plasten på mindre än ett århundrade spritt sig nästan överallt på jorden, säger Sofie Ten Hietbrink. Mycket är fortfarande oklart om hur de här väldigt små plastpartiklarna påverkar sin omgivning. Man vet ännu mindre om dem än om mikroplasten, de lite större partiklar som kan vara upp till 5 mm. Men förutom i havet har studier hittat nanoplast hos människor i bland annat blod, livmodern och i levern. Och det forskas på såväl miljö som hälsoeffekter och om nanoplasten kan brytas ner ytterligare.
Since it's so much, one can wonder of course, does it stay there or not? Is it possible that it degrades further or is it just accumulating in this nano range?
Så hur hamnade vi här? Jag åker till Nationalmuseum i Stockholm där jag blivit utlovad bakelit. Ett av de första helt syntetiska plastmaterialen.
Silla Robak heter jag. Jag är chef för samlingsenheten och jag är också intendent för design och konsthantverk.
Och här har ni en utställning då med olika tidsepokers speciella föremål.
Ja, och nu har vi klivit in i 1920-talet. Då industridesignen och plast, eller bakelit som det var från början då, var ett nytt och väldigt modernt material tillsammans med stål till exempel, alltså rostfritt stål i möbler och designföremål. Och det här hänger ihop med att man kan massproducera saker och som ju också skapar arbetstillfällen för arbetare, så tjänar de pengar och då uppstår ju också så här masskonsumtionen så småningom, även om varje person inte kanske hade så väldigt mycket pengar.
Och varför kunde man plötsligt massproducera saker?
Det beror ju på elektriciteten faktiskt, och det här med plasten eller bakeliten som jag tänkte visa dig hör ihop med just elutvecklingen. För när man kommer på då hur man ska göra el så behöver man ju kunna säkra alltså både sladdar men också vred eller när man ska tända en lampa eller något sånt här så man inte får en stöt. Och det var bakeliten väldigt bra på att göra. Och bakelit är någonting som uppfinns eller utvecklas i tidigt 1900-tal, så det hänger liksom ihop med den här tidiga industrialismen när det verkligen börjar ta fart. Och ett exempel som jag tänkte visa dig, det är den här telefonen som jag tror
kanske många faktiskt känner igen. Det är en svart telefon med nummerskivan som när man sticker in fingret i och snurrar runt, så inte knapptelefon, i rostfritt stål och en ganska tung, väldigt tydlig lur som man lägger på i en klyka. Och hela den här telefonen var ganska tung. Och den här hade jättemånga människor, för den hängde ihop med telefonabonnemanget. Det var inte så att man tog ett abonnemang och så fick man själv välja telefon, utan den ingick liksom i att Televerket kom hem till dig, att här är din telefon, och så installerade de den och så fick du använda den. Och den här är då gjord i bakelit 1931.
Hur exklusivt var det så här på 30-talet att ha något hemma hos sig som var plast?
De som hade råd hade ju en telefon förstås, men man kanske inte hade jättemånga liksom grejer i plast på det här sättet, alltså föremål. Men däremot vred och knappar vid lys när man tänder lampan när man går in, eller trycker på en knapp på sin bordslampa eller någonting sånt. Sen har vi fler exempel lite längre bort, vi kan titta här. Här, när plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 40-50-60-talet, kanske mest 50-60-talet, så finns den ju alla möjliga föremål. Så här har vi ett exempel på en dosa för spelkort och marker då, om man ska spela poker.
Och då börjar man ha de här prylarna hemma.
Precis, det här är ju prylar som man faktiskt har hemma. Så att här börjar det bli, bakeliten börjar bli mer vanligt förekommande. Men det är också då som man inser begränsningarna. Att det här sättet att härda plast som blev väldigt, det är starkt och det leder inte strömmen, det var ju det som var utgångspunkten. Det heller inte, går inte att massproducera på det sättet som man verkligen vill. Och det går heller inte att göra i roliga färger. Och då kommer ju den här termoplasten, och den måste man ju då tyvärr ha olja till, och det är där som miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast, då måste man ju värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former, och färger kan inkluderas, och massproduktionen kan liksom spidas på, och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till alla människor, tror jag.
Men nu har vi ju verkligen gått in i köket här med såna här bunkar som man kan göra deg i, och decilitermått och bestick. Precis. I alla möjliga färger här. Pastelligt och grönt och brunt.
Ja, och även en picknickkorg har vi här. Vi har ytterligare ett bra exempel här som jag tycker är väldigt, väldigt talande. Det fanns ju en väldigt stark tro på det här materialet, att det här är verkligen framtidens material. Nu har vi klivit in i 60-talet då. Och vi kan titta på de här fantastiska blomkrukorna i plast, designade av Margareta Hennix för Gustavsbergs porslinsfabrik, som också hade plasttillverkning. Och det är då tre krukor som är staplade i varandra, som man köpte som ett litet kit. En röd, en orange och en gul.
Väldigt knalliga färger.
Det är typiska 60-talsfärger. Och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara istället för vanliga blomkrukor i porslin som går sönder om man tappar dem. Det här går inte sönder. Det var liksom tanken att det här är oförstörbart. Och det är ju plast i viss mån. Alltså visst, man, de här de kan i och för sig spricka om man tappar dem när man blivit lite äldre. Men det är det oförstörbara i plasten som är vårt problem. Alla mikroplaster som finns i alla levande varelser, i fiskar och i oss själva och djur och naturen och överallt. Som vi ju liksom inte kan bli av med. Det är ju det som är vår stora utmaning. Plus allt skräp då som är i haven, plastpåsar och så. Men den här bakeliten vi började titta på, den var ju en bioplast. Eller isoliten i alla fall i den svenska versionen. Och det finns ju bioplaster man försöker utveckla idag igen. Men problemet är igen att det blir dyrare. Det går inte att göra i samma stora mängder. Och det kanske inte riktigt går att få fram än samma effekter som de här plasterna vi är vana vid.
Plast som finns i en stor mängd olika varianter skräpar ner, orsakar växthusgasutsläpp och innehåller kemikalier som bland annat kan vara hormonstörande. Samtidigt kan det finnas fördelar med att använda plast även för miljö och hälsa. Engångsartiklar i vården, som förkläden, munskydd och handskar, hjälper med hygienen och minskar risken för smittspridning. Plastförpackningar kan minska matsvinn om de får mat att hålla längre. Och det finns isoleringsmaterial som minskar energiförbrukningen i våra hus till exempel. Naturvårdsverket har en lista över hur användningen av plast kan bli mer hållbar. Enligt den ska plast inte användas i onödan. Den ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöpåverkan. Den ska återvinnas och vara fri från farliga ämnen. Och den ska inte hamna i naturen. Det här var saker som knappast var i fokus i början av plastens segertåg över världen. Carl Holmberg är statsvetare vid Lunds universitet och han har forskat om hur man tänkte istället när plasten kom.
Hur kan vi förstå hur plasten blev så pass normaliserad? De mer problematiska aspekterna har varit normaliserade. Varför liksom hanterade vi det här så okritiskt när det kom under 50-60-talet?
Vad har du kommit fram till då?
Ja, det kom att fokusera mycket på var engångsplasten. Och jag började då med att kolla på där engångsplasten blev kom att introduceras, vilket var butiken i mångt och mycket, inte minst livsmedelsbutiken. Så jag kollade på där just livsmedelsförpackningar kom att bli en viktig del av butiken, vilket är skiftet från att handla över disk eller betjäningsbutiken till introduktion av självbetjäningsbutiken, där vi gick in själva och tog varor. Det här skiftet skedde under sent 40- och tidigt 50-tal kan man säga. Och vid början av 60-talet så var en majoritet av alla butiker då självbetjäningsbutiker.
Vad var drivkrafterna bakom det?
Ja, mycket handlade om att betjäningsbutiken innebar mycket arbetskraft. Betjänten eller expediten packade varor, konverserade. Det var mycket arbetskraft involverad helt enkelt. Och självbetjäningsbutiken var ett sätt att minska arbetskraft och arbetskraftskostnader.
Men du menar att det fanns någon vision där eller något samhällsklimat som också gjorde att plasten kunde få fart?
Ja, exakt. Plasten var framtiden. Plasten var liksom ett typexempel på liksom hur fantastiskt samhället skulle kunna bli eller skulle bli i framtiden. Det fanns som otroligt tips, liksom, tidsandan var så pass optimistisk. Det var allting skulle bli bättre och saker hade blivit bättre på ganska kort tid. Så det fanns liksom en stark förhoppning om framtidens goda samhälle. Och just i svensk kontext så var det här mycket liksom det rationella eller det moderna samhället. Alltså just det här med rationalitet och att vi agerar rationellt, det är sån stark berättelse i den svenska kontexten.
Vad var det man tänkte sig då att plasten skulle göra bättre i det vardagliga för oss i det vardagliga livet?
Ja, men plasten är ju intressant på så vis att om vi tidigare hade behövt förhålla oss till vad liksom naturliga material kan göra för oss. Så med hjälp av plasten så kunde vi liksom forma vår egen verklighet. Alltså, det är ett syntetiskt material där vi ger dess egenskaper som vi vill att den ska göra. Plasten har vissa begränsningar, men i mångt och mycket kunde man ju liksom forma den hur man ville. Man kunde göra den ganska hållfast, man kunde göra den transparent. Det är liksom nästan oändliga möjligheter kring vad material kan göra för oss. Som bygger den här framtidstron kring plasten.
Mm. Kunde det göra vardagen och hemma där man bodde mer bekvämt också, eller fanns det rent sådana praktiska aspekter?
Ja, exakt. Alltså, inte minst då, till exempel i butiken så var det här också ett sätt att det såldes in som en bekvämlighet. Att nu kan du plocka konsumentfärdiga förpackningar och det finns nya typer av varor i butiken som vi med hjälp av plasten kan göra och det gör ditt liv enklare. Du kan sen bara slänga det här och du behöver inte tänka på att ta tillbaks någon flaska eller ta en korg till butiken. Köp en påse istället. Så det var liksom inbyggt dels en bekvämlighet på konsumentsidan men också tankar om mer rationell produktion och bättre förutsättningar för produktion på industrisidan eller producentsidan. Liksom.
Och det finns alltså då varor som vi kan gå och handla idag som kanske inte hade funnits i affärerna om inte den här plastförändringen hade inträffat?
Ja, ja exakt. Alltså, 1940-talets butik är väldigt mycket mer enkel än dagens butik.
Så... Har du något exempel på sådana produkter?
Ja, men det finns mycket processade varor eller liksom varor som idag kräver en sluten atmosfär. Som tänker färdig mat eller ja, till exempel chipspåsen är också ett sådant exempel. Liksom att chips kräver en sluten atmosfär och plasten är det som möjliggör det här i mångt och mycket.
Så... För att de inte ska bli dåliga eller
exakt,
mjuka.
De blir mjuka och tappar smak och sådär utan plasten. Så chips är också en del av plasten som innovation. Chipsen kommer på 1960-talet, eller slutet av 50-talet. Så det gör ju också så svårt idag att vi har gått och blivit beroende av livsföremål som kräver plast. Och det gör det väldigt svårt att hantera plasten från det sättet. Liksom.
Ja, hur ska vi kunna minska på plasten i samhället om det är det vi bestämmer oss för att göra om vi inte får äta chips ja, på samma sätt som idag? Vi får göra våra egna chips.
Ja, nej, men det är svårt såklart.
Idag diskuteras det globalt inom FN om vi kan begränsa nyproduktionen av plast, vilket många länder vill. Där finns det en konflikt med oljeproducerande länder som just står för råvaran till plasten och som gärna vill fortsätta med det. Diskussionerna handlar också om hur återvinningen av plast kan öka och hur man skulle kunna minska antalet kemikalier som används för att ge olika plastsorter olika egenskaper. Och jag tänker att det vore intressant att ha en tidsmaskin att hoppa in i för att se vad det är för plastsaker som kommer att ställas ut på Nationalmuseum i Stockholm om säg 100 år. Som det är nu får vi nöja oss med att se vad det är inledningen av 2000-talet har bidragit med. När Silla Råback, som är chef för samlingsenheten och intendent för design och konsthantverk, guidar vidare in i ett nytt rum.
Ja, nu går vi förbi 1970 till 2000, vidare in i framtiden.
Vi hoppar lite här i montrarna. Vi har ju några kammar som exempel, de här afrokammarna som också är i plast. Och det är ett skolprojekt där kammarna är gjorda för varje, ja, för specifika individer som den här designen har intervjuat hur de brukar hantera sitt hår. Så där har vi också plast just i montern. Sen har vi många fler föremål som vi inte visar i samlingarna också förstås. Bland annat en stol som är gjord av återvunnen plast som då har hämtats från fisknät, alltså sånt som man har fångat upp ur, ja, ur haven som liksom inte har tagits om hand på rätt sätt, och så är den skapad då av den till som en stol som verkligen går att sitta på. Så det handlar ju kanske, egentligen är det ju inte, alltså det är inte materialet plast i sig som är problemet, utan hur vi använder den eller hur vi kastar den eller alltså om man bara, det gäller ju alla material, alltså bara man tar hand om det på rätt sätt och ser till att det återvinns och återbrukas så kan det ju vara väldigt bra material. Vi har ju en rolig puff som det heter.
En sån sittpuff, rosa.
Precis, en rosa sittpuff av Marie-Louise Hellgren, och det är som en liten rund pall kan man väl säga då. Men där sidorna, den är liksom hel, det är inga ben på den, utan det är som en stock.
Kan ja, det ser säga. Ut som en marshmallows.
Det var en bra liknelse att tänka på. Som en marshmallows med lite väck på. Och den är då klädd med ett tyg som ju då också har ett syntetiskt tyg med plast i, som är för en airbag i bilar. Och av någon anledning så blir det här tyget, för att det ska liksom funka då som skydd om man krockar, så blir de här rosa. Och då har Marie-Louise Hellgren fått spillmaterial som hon då har klätt i den här puffen med. Så att det är också ett återbruk.
Säger Silla Råback på Nationalmuseum om några av nutidens utställda föremål med plast i. Du har lyssnat på Vetenskapsradion om hur materialet plast vann våra hjärtan och samtidigt blev vår miljömässiga huvudvärk. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.